En podcast från Aftonbladet.
Avsnittet presenteras av... Stödlinjen.se, åldersgräns 18 år.
Oroväckande skador, briljanta klackar, drömmål och hur man dödar en match. Ja, det är några av ämnena vi diskuterar efter den andra omgången i Davallsvenskan. Dessutom kan du fundera på vad Chelsea, Malmö FF och Trelleborg har gemensamt. Svaret, det får du om en liten stund. Vi snackar också om ett busshaveri och då handlar det inte om någon form av taktiskt parkerad buss utan en som verkar ha kommit direkt från festen. Du lyssnar på Fan Plus med Saga Fredriksson och mig, Anna Rydén. Så, vad väntar vi på? Nu sparkar vi igång!
Och säger varmt välkomna till en ny vecka. Det har spelats ännu en omgång i Damallsvenskan. Och vi har fått se svenskor göra avtryck ute i Europa också. Men om vi börjar med att ta en liten statuscheck. Klockan är alltså strax efter 9 på morgonen. Hur sent var du hemma igår?
Jag var nog ändå hemma klockan 11. Men jag var inte i säng förrän kanske 1:30, 2. Men det är standard med kvällsmatcher faktiskt. Jag får ändå säga det har varit många kvällsmatcher och är lite svårt att komma ner efter det. Så ja, när var du hemma Anna?
Jag var väl hemma kanske runt midnatt ish. Jag skickade väl lite ljud till dig. Jag kollade vilken tid det gick iväg. 1:15, då hade jag klippt färdigt lite av det vi ska få höra i podden idag. Reaktioner från matchen som var igår och sen... varva ner lite. Så ja, vi har vaknat precis. Vi har hällt i oss kaffe och vi är redo för att försöka gå igenom vad som då har hänt sen förra veckan. Och om vi börjar då med det som vi har top of mind, det vi var med om igår. Vi var ju båda två på plats i Linköping. Kan vi börja med, jag vet att man inte ska klaga på väder. Jag vet att du hatar just den detaljen. Men alltså... 23 april. Ska det inte vara mer än en plusgrad när man går på fotboll? Ska jag behöva packa mer kläder när jag går på fotboll än när jag åker och bevakar längdskidor på vintern?
Alltså grejen är så här, när du lägger fram det så har jag så stor förståelse för det du säger. Och jag frös ju som en gnu själv. Och det är nog fint att du känner mig så väl nu att vissa saker, det bara kommer under huden på mig när man klagar eller snackar om. För det är så här, ja, vad fan ska vi göra åt det? Men ja, jag ska säga att jag var inte tuff igår. Jag hade en polo tröja, jag hade en extra värderad jacka och jag hade en dynjacka. Och jag frös så jävla mycket. Men, och jag tänkte, jag sa det till min kollega Henke då när vi innan matchen, jag bara, det bästa idag är att vara på plan. Även om det är för jävligt också när det är så här kallt, så är det i alla fall att de är i rörelse och man bara hoppas på att det inte blir några avbrott liksom. Men ja, nej, fy fan. Jag är så trött på svensk väder och vem är inte det just nu? Alltså, vi är inte unika där och därav är det en så stor pet peeve. Eller det stör mig så mycket att prata väder. För det är störigt för alla och det är jobbigt för alla. Och det är väl mer för att jag vill blocka ut mina negativa tankar.
Jag kan väl rekommendera alla då som ska gå på fotboll medan det fortfarande är så här. Ta på era varmaste vinterboots. Det kändes som ett genidrag igår. Jag fick höra från kollegor som hade varit på Friends Arena på Stockholms derby till Herrallsvenskan i söndags. Där det ju då var öppet tak. Att det hade varit fruktansvärt kallt. Och framförallt var det någon som hade tunna skor då. Tror det kan ha varit vår krönikör Simon Bank som sa det att fötterna, det var fruktansvärt. Så att jag tog på mig mina varmaste vinterboots, de jag har på mig när jag står i mixade zoner i minus 20. Och det var så skönt. Jag levde life med det. Lite köldskador på knäna, men det kan jag leva med. Det var mitt lifehack just nu. Jag kom på mig dem otroligt mycket mer än vad jag hade tänkt mig när jag stoppade undan dem efter längdskidsäsongen. Med det så har vi pratat väder. Nu ska vi prata fotboll. Yes. Eller ja, vi kommer komma tillbaka till vädret. Jag är ledsen. Men vi tar då matchen. Som går under epitetet då. Veckans match. Lite för att vi båda två var där. Men också för att det var två förmodade toppkonkurrenter. Det var tvåan och trean från serien i fjol. Två lag som ska kvala till Champions League, Linköping. Vi har fått se sprakande matcher mellan de här två lagen tidigare. Det fick vi inte igår.
Nej. Nej. Nej, alltså Anna, jag vill börja filosofiskt. Vad är en bra prestation? Alltså, vi har ändå suttit i den här podden och pratat om liksom olika taktiska grepp man kan göra mot ett bättre motstånd och premierat. Ja, men det var väl redan i förra veckan som vi, eller senast i förra veckan som vi pratade om Örebro och det faktum att man står upp så pass länge mot ett Hammarby och man har en förståelse för den typen av grepp. Men två förmodade topplag som spelar som att de är rädda för att vinna. Alltså de är mer rädda för att förlora, förlåt, än vad de är att vilja gå in och vinna matchen. Och det störde nog mig lite. Jag tyckte att det var lite märkligt. Alltså, jag kommer ihåg matchen förra året på i Linköping. Den blev 0-0. Och jag kommer ihåg att vi hade berömt Linköping hela säsongen för sin höga press, sitt frejdiga spel, sin höga backlinje, att man är så framåtlutade. Och sen bara vips, efter sommaren så valde man att gå ner lågt. För att Häcken kom på besök. Det visade sig vara effektivt, för Häcken hade orimligt svårt att bryta igenom. Även så i går kväll, måndagen. Alltså det var inte så att Linköping på något sätt hajkade eget straffområde. Det var inte att de inte ville. Ibland hade de ganska höga positioner, men de gick bara inte in i press. De bara stod nära bollhållaren. Och det fanns inget tempo i spelet. Vi vet att Häcken älskar ett lag som pressar. Ja, det är klart att Linköping inte bjuder på det då. Jag köper den taktiken. Alltså, det är någonstans jag står själv mellan. Är det då en bra prestation? Eller är det fegt? Är det tråkigt? Alltså, jag tror för en neutral tittare generellt så är det brutalt tråkigt att titta på. För att det blir inte det här fartfyllda som man hade kanske önskat. Men om jag ska tänka utifrån ett tränarperspektiv, om jag ska sätta mig in i den lilla sitsen, ja, då tycker jag ju det är ett genidrag. För varför skulle man vilja bjuda Häcken på massa löpmeter eller mycket yta att arbeta på? Deras mål kommer legit från att Linköping har en hög backlinje, det är direkt passning i djupled och Larissy går som tåget och utsätter både Östlund och Nelly Karlsson för en situation där det faktiskt till slut blir ett självmål. Så att ja, du hör ju själv hur conflicted jag är nästan så här, jag vet inte själv vilken sits jag ska sitta på. För jag tycker någonstans att ja, mot topplag så finns det en rimlighet. Men ska två topplag fega?
Nej, alltså det tycker jag verkligen inte att två topplag ska. Man vill ju att det här ska vara matcherna som det sprakar om. Som man känner, okej, det är därför vi älskar damallsvenskan, för det bjuds på underhållande fotboll här. Det var ju inte känslan man lämnade mig igår, och dessutom var alla ganska besvikna efter matchen för att det blev 1-1 ändå. Kanske framförallt Häcken, eftersom de då ändå hann leda i 7 starka minuter efter att ha gjort mål i 83 och tappade då i den 90 efter ett sjukt jävla drömmål av Michel de Jong. Delaney Pridham som slår passningen som ju äntligen är tillbaka på riktigt efter sin tunga korsbandsskada som hon fick när hon flyttade till Linköping. Hon sa det efter att de hade snackat i omklädningsrummet att ja, nej, men Michel de Jong, hon gör ju bara bangers. Och Mack Lind sa efter att ja, men får hon chansen att göra det där 1000 gånger till så kanske hon sätter 3 av dem på det sättet. Och hur försvarar man sig ens mot ett drömmål? Det kom från ingenstans. Men vad säger du om taktiken för Häcken då? För att det noterades ju i sändningen att det skickas in en lapp. Jag såg när assisterande tränare Brie Campos skickade in den till Jennifer Falk först och undrade, det var en ganska stor lapp. Hon sätter den, jag tror i byxlinningen eller något sånt där, innan hon kan langa vidare den till Josefin Rybrink som i sin tur då skrattar och förklarar, det var ju en helt ny startelva.
Ja, jag kommer ihåg att man nästan, eller jag vill, hur ska jag förklara detta? När jag ser Rybrink få den här lappen och hon nästan tittar lite så här, slår ut med armarna nästan så här, hur fan ska jag få ut detta liksom? Men så blir det ett avbrott kort därefter.
Och en passande skada på Sandis, som Rybrink uttryckte det. Anna Sandberg som satte sig ner en stund. Det var nästan, hon säger också nästan så här att då fick de ändå lite chans att snacka ihop sig.
Så var det. Och då vet jag att då skriker ju Rybrink direkt på Anna Andergård. Och sen så inser de att de ska springa till och prata med Mack. Och ska vara riktigt ärlig så uppfattar inte jag i alla fall den korrigeringen för i andra halvlek, senare i andra halvlek. Det är kanske så att de har gjort någon hybrid av den där förändringen. De har ju ställt upp 4-1-4-1 med Kurmark som ensam, ja, ensam defensiv mittfältare. Nu var ju inte Rosa Kafaji tillgänglig, lårskadad. Fostasa kommer in i hennes ställe. De fick inte den träffen på att ha två offensiva, eller om du kallar dem tio eller vad man nu önskar i dagens moderna fotboll, kallar de här olika positionerna. Men sen uppfattar jag det nästan som de går över till en 4-2-3-1, där de vill ha lite mer defensiv balans, men de får egentligen bättre tryck offensivt, för de trycker också upp sina ytterbackar mycket tydligare i andra halvlek. Så egentligen vad de gör är att de håller kvar Kurmark. Fosta alltså hjälper till lite i backlinjen, men ytterbackarna, de står ganska nära sina yttermittfältare eller ytterforwards i det läget. Så att det känns mer som att de så här, okej, de ville ha mer tryck på kanterna, för de visste att där kunde de nog komma förbi och få in lite inspel, och sen då kunna ha närmare med en forward och sen en tia som skulle löpa in. Jag vet inte om det var tanken eller inte, men alltså, jag tyckte inte att det riktigt, de fick inte den effekten direkt efter lappöverlämningen i alla fall. De hade faktiskt, nu ska jag minnas rätt här, slutet av matchen får de, eller slutet av första halvlek får de bättre tryck precis innan alltså visslan ljuder. Så att liten forcering hände absolut. Men jag uppfattar inte formationsbytet personligen. Men det kan ju bara vara att jag inte var så alert på det, så att säga. Om man tittar igen så kanske det ändå ser ut som att det var någon förändring.
Innan vi går in på det du inte kommer vilja prata om heller, så ska vi prata om någonting som man egentligen aldrig ville prata om, nämligen skador. För du är inne på det här. Man saknar alltså Rosa Kafaji i den här matchen. Man saknar Monica Josuba. Elma Jontina Nielhage borta för att hon är sjuk. Ivy Loic borta. Det är spelare som normalt sett finns i en startelva. Ja, kanske inte både Ivy och Elma. Möjligtvis att det bara finns plats för en av dem. Men båda två är potentiella startspelare. Och bilderna som väl Häckenfansen absolut inte vill se i den andra halvlek, när Anna Anvegård kliver av, blir hårt lindad runt högerknät, drar tröjan över huvudet och man bara känner shit, vad har hänt nu? Jag fick frågan från redaktionen så här, såg du vad som hände? Och jag bara nej, jag såg inte. Jag såg att hon var ute vid bänken strax innan och pratade med dem, och då aviserade hon ju för dem att det går inte längre, jag kan inte spela mer. Jag pratade med henne efter matchen när hon kom lätt haltande i spelargången där på Linköping Arena, och då säger hon ju det att det var hon fick en smäll redan i veckan på träningen. Hon hade hoppats att det skulle gå att springa mer i mer än 45 minuter, men det gjorde det inte, utan det här var vad som gick. Det ska undersökas hur illa det är med henne, och det vore ju ett dråpslag med tanke på vad som väntar nu. Det är två matcher mot Piteå som väntar, men den här skadelistan, hur oroliga ska man vara för den?
Jag tror att de ska vara ganska oroliga. Jag tror att de är det. Det är trots allt, jag tycker det påverkar deras spel såklart. Det går inte att säga annat. Sen samtidigt så måste jag säga att det var kul att se Lisa Löfving från start. Hennes första start i Damallsvenskan, och hon gör inte bort sig. Överhuvudtaget. En spelare som på sikt kan bli superintressant. Har både snabbheten, men gillar hur hon tar fram bollen. Så det är klart att det är det. Alltså, man måste ha mod att ta fram unga spelare, och ibland tvingas man till det. Så att man får vända det och prata, vad säger man, fullt, halvglasfullt. Vad säger man?
Glaset är halvfullt eller halvtomt.
Tack. Översätt. Så att där har vi ju den detaljen. Men sen tycker jag väl att det är mer problematiskt att en sån som Kafaji inte är tillgänglig. Om vi säger så här, skadorna tvingar ju Häcken till kanske spela ett spel som inte är lika flexibelt. det har ju varit en lite SC-rockar, men för deras del att de kan få in avbytare som kan förändra en matchbild. Nu kanske man måste bestämma sig lite mer för att okej, vi måste spela åt styrkorna. Och då är det desto lättare för motståndaren att stänga de styrkorna och göra det ganska snabbt. Så att scoutar man dem bra så kan man göra det livet svårt för dem.
Mm, och det gjorde ju uppenbarligen Linköping igår. Vad säger du om Linköpings insats då och det de lyckas med? För det som höll på att bli rubrikerna runt det här Linköping, det är ju liksom laget som kliver in i den här säsongen med att vara laget som gjorde flest mål i fjol. De gjorde 67 mål i serien i fjol.
76 till och med.
Jesus.
76!
Det är ju helt otroligt många mål. Men ja, de gjorde flest mål. Och visst, man kan säga att siffran var dopad. Ja, absolut 76. För att om man ska räkna bort 15 mål från det, då blir det ändå 61 mål. Vilket ändå är fler än vad Hammarby gjorde, som gjorde näst flest mål på 60 mål. Så att visst, man kan prata om att de var dopade av den där matchen där de ju öste in mål. Men efter 180 spelade minuter så hade de fortfarande inte gjort ett enda mål än i år. Så kommer det här drömmålet från Michel de Jong. Jag pratade med både Katinka Tandberg och Cornelia Kapp också efter matchen för att fråga lite hur det känns för dem och om de känner att de inte är lika målfarliga i år och vad det här målet betydde. Båda två var inne på att det är ju skönt att det blev ett mål till slut. Jag tror väl det var Tandberg som var inne på det här att ja, men det är inte så mycket som är särskilt stor skillnad på det Linköping vi ser i år jämfört med fjol om man ser till vad tränare Rafa Roldan vill ändra på. Men vi har fått in andra spelare med andra kvaliteter. Det vi var inne på lite förra veckan. Och att det handlar om att vi måste hitta relationerna däremellan. Jag tyckte ju att till exempel Vilma Koivisto såg bättre ut igår. Det känns som att hon börjar hitta lite mer. Det kommer en del av de här passningarna framåt i alla fall som man kanske inte såg i premiären mot BP på samma sätt. Men ja, vad säger du om det Linköping vi har? Det som alltså gjorde 76 mål i fjol.
Ja, nej, jag sa det under kommenteringen också att de såg väldigt baktunga ut även i offensiven. Och med det menar jag att just att Koivisto och Ekhoff som spelar som centrala mittfältare i ett 3-4-3, för de som vill veta den detaljen. De låg så himla tätt mot sina mittbackar. Och de fick liksom inte den här... jag tyckte inte de var proaktiva nog att hamna i positioner, att de kunde ta ett första tillslag framåt i banan. Det är mycket tillbaka, avlasta passningar bakåt. Och då blir det så stor distans mellan dem och de offensiva spelarna i Kapox, Ella Lundin och Tandberg. Och just där tycker jag det saknas en jättestor dynamik apropå att komma mer offensivt. Sen är det också så, vi fick äran att prata med Michel Jong efter matchen. Vi ska komma tillbaka till hennes mål, men vi pratade lite om deras positioner i andra halvlek. Skillnaden är att de trycker upp både Selerud, Björk, var inne innan bytet kom med de Jong just som wingbacks. I första halvlek så låg de lågt och det var ju säkert en del av taktiken men också rädslan att man inte ville tillåta Häcken att ta sig förbi. Men en stor del av deras framgångar förra året för att kunna göra alla de här målen, det var ett inläggsspel likväl som det var instick. Inläggsspelet kom från att wingbacks var löpstarka, tog mycket maxlöpningar och tog sig framåt. Det kom lite mer i andra halvlek. Men oftast fanns det en mittfältare som skickade ut en crossboll till de här wingbacksen. Perfekt slagna i steget så de kunde ta första tillslaget framåt. Pinga in bollen. Och när jag säger pinga så menar jag alltså slå in bollen. För jag har förstått att det där uttrycket inte är vedertaget. Där framförallt Selerud har ett jättefint tillslag. Och ofta slår väldigt farliga inlägg. Men den där bollen kom inte riktigt. Någon gång kom den. Och det är också en del i att hitta kemi, hitta timing. Så att jag säger, som jag sa under kommentaren, jag säger inte att nya personalen inte kan utföra samma typ av moment. Men de gör inte det just nu. Och det är det som gör dem lidande. Eller att de lider just nu, att de inte får den offensiven som vi är vana att se. Det funkar inte att Tandberg kommer och möter. Jo, det funkar, men då måste hon ha löpningar runt omkring sig. Men det görs inte. Det händer inte. Kanske någon gång ibland. Och det är den här förutsägbarheten som man måste kunna kräva av varandra på planen. Du ska veta att när jag gör denna rörelsen så sker det tre moment runt omkring mig. Bollhållare ska kunna ha alla alternativen. Men om det blir sekunden för sent, som det blev många gånger, lite, aha, oj vänta, nu ska jag, ja just det, ah, nu kommer hon där, oh, då blir det, då, det syns. Det blir inte det flödet som vi är vana att se. Vi brukar berömma Linköping för att nästan så att det flöt. Det ser ut som att det var redan förskrivet hur bollen skulle liksom vandra längs planen. Så ser det inte ut just nu. Det är väl min ganska hårda summering kring Linköping. Jag hade lite större förståelse kanske då mot BP. Lite mindre förståelse mot Häcken. Men det som lyfte humöret var ju Michel de Jongs mål. McLean säger att jag hon där 1000 gånger sett hon där 3 gånger. Jag kan nog vara benägen att hålla med. Jäklar vad vackert det var. Alltså det var så fint. Jag ville se det flera gånger. Det är att hon tar inte ens i så hårt. Utan hon bara ser till att sätta foten på bolljäken. Och låta den segla in i bortre.
Om ni hörde att jag skrev under tiden så var det för att jag noterade Michel de Jong här då på listan över potentiella kandidater till årets mål 2024. Är redan inne på den listan. Den håller vi på att fylla på här.
Ja, vi hade ju Leirhammar i första omgången där. Men jag skulle lägga till apropå Michelles mål. Och hon kom också till vår kommentering. Eller så här, vi gjorde intervju i headset. Och hon, precis som du var inne på, sa, ja, men jag gör ju bara snygga mål.
Ja.
Och jag började garva så mycket. För det var så, hon sa, eller ja, det har folk sagt till mig i alla fall. Och jag bara tänkte, ja, om det ändå vore så väl att man bara gjorde snygga mål. Alltså det var en otrolig kommentar och jag kunde inte sitta och skratta för det var så att hon kom på sig själv att, oj vänta, det var inte så ödmjukt sagt, men det är någon som har sagt det till mig, det är inte jag som tycker det. Och sen så, men hon gör snygga mål, så att jag köper hennes summering rakt av.
Ska vi avsluta den här matchen då med orden som kom efter det som du inte vill prata om? Förutom väder så handlar det om underlag, och det var en ny matta på arenan i Linköping. Vi kan väl ta och lyssna på reaktionerna efter och vad spelarna hade att säga om den. I tur och ordning så kommer vi då höra Josefin Rybrink, Filippa Kurmark, Anna Sandberg, Katin Katanberg, Cornelia Kapox och till sist Anna Anvegård. Så här sa de om underlaget.
Nu vill jag inte skylla på det, men jag tyckte mattan var helt enkelt en katastrof. Vi var taggade på att komma hit och behövde att det ska vara en ny konstgräs, för den var dålig innan, men den var faktiskt jättedålig. Så besviken på att man har lagt en ny som är nästan sämre än vad de innan.
Ja, den var fruktansvärd. Jag vet inte, det kändes som att man var på skolgård. Så det var studsade runt sådana här piller överallt, så det var bara att tömma skorna på gummi när man gick av. Så ja, bedrövlig.
Dina lagkamrater vill inte skylla på det, men säger också att planen var katastrof. Vad säger du?
Instämmer faktiskt. Jag blev lite chockad när jag kom ut på uppvärmningen. Det var, den studsar och har sig och den bollen rullar otroligt långsamt. Jag menar, det är mycket sådana svarta små pluppar. Och jag menar, bollen, ja, det var svårspelat. Väldigt svårspelat, så att, jag håller med.
Vad säger du om planen där ute då? Häckenspelarna säger att det är katastrof och otroligt dåligt.
Sa de det? Ja, det är säkert bara en urskillning de skyller på, men jag tycker den var jättebra och i vart fall stor skillnad från förra matchen. Nej, förra plan. Så jag tycker de var sköna och vi klarade att spela på den, så det är det viktigaste.
Ja, det tycker jag inte alls, utan det känns som lite ursäkter för att inte gå härifrån med 3 poäng. Så att jag tycker, klart den är ny, så är det alltid med en ny plan. Det är alltid lite speciellt, men det visste de, så att det är som där.
Hur var det att springa på den här planen då? Dina lagkamrater har frågat
en ganska hårt här.
Katastrof, ärligt talat. Det var, jag vet inte, jag hörde hon sa innan att de var glada med den. Jag vet inte om de har spelat på en ordentlig konstgräsplan någon gång, för att det var helt sjukt så mycket pluttar det var. Rullade ingenting och så, men ja, vi kan inte skylla på det liksom. Vi skulle ha gjort det bättre liksom, ändå fast det var skitplan helt enkelt.
Anna, ja, du har ju redan byggt upp för det här. Jag tycker inte det finns någon tröttare dialog, konversation än underlag och väder. Alltså det kliar hela min kropp. För jag är så här, men vad ska du göra åt saken? Alltså okej, okay, underlaget, jag köper. Alltså herregud, jag har spelat på planer där alltså, man är rädd för sin hälsa. Man tror att man ska bryta båda anklar bara man sätter fötterna. Det spelar roll med underlag. Men när det bara handlar om att det går långsamt, det är inte någon direkt skaderisk vi pratar. Vi pratar om att ni måste forcera fram ert eget tempo. Det är frustrerande. Men det är ju samma sak för Linköping. Det är ju inte så att Linköping egentligen mår bra av en långsam matta. Och dessutom, den är nylagd. Det är klart att det finns pluppar på den. Det är liksom sen gammalt. Det är inget nytt. Jag blir lite så här. Jag fattar ju, de får ju frågan. De måste svara. Alltså jag köper liksom om man pratar om Vittsjös plan tidigt på våren när den inte riktigt finns något gräs på den. Det är frustrerande. Men det är ju samma för båda lagen. Så då gäller det såklart att anpassa sig. Och ibland kanske det handlar om att man måste sätta lite rakare bollar. Man kanske inte kan göra sitt knack-klack-spel på planen hela tiden. Det är inte deras favoritspel. Men det handlar också om att anpassa sig utifrån förutsättningar. Blåser det mycket en dag, ja, då kanske du inte kan sätta långa bollar. Då kanske du måste hålla kortpassningsspelet. Alltså det är ju name of the game. Vi är en utesport. Vi är. Men, så att ni hör ju hur passionerade jag är av att inte prata om detta ämne. Ändå har jag nu slösat ett par minuter av era liv av att just ranta om ämnet. Så jag tror att jag är färdig där faktiskt.
Mm. Ytterligare en av anledningarna till att varför jag inte höll på med fotboll. För att det är en utomhussport där man inte kan påverka saker och ting. Och man behöver aldrig oroa sig för att det är kallt. Så. Det gjorde däremot stackars Ella Lundin som inte gillar att spela i långarmat och spelade i kortarmat i första. Hon berättar för korren att armarna domnade bort efter första halvlek. De var röda när hon kom in så att hon behövde klä på sig och ta ett underställ eller en långarmat tröja därefter. Med det så stänger vi den matchen.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Så ska vi gå vidare då och då är det dags för veckans frågetecken. Eller ska vi kalla det hur dödar man en match? För det är frågan jag tar med mig efter den här helgen. Vi kan väl börja med att då titta på praktexemplet. De som vet hur man dödar en match, de som har kanske imponerat mest så här långt den här säsongen, det är de mästarinnarna FC Rosengård som går in i ett Skånederby borta mot Kristianstad. En match som brukar vara väldigt tuff. Och så kommer det 1-0, 2-0, 3-0. På bara några minuter. Precis innan första halvlek är slut.
Ja, det smsade inte vi med varandra då och sa vad fan hände där? Det bara rullade på. Det var 39, 40, tror jag 41 eller 43. Alltså verkligen bara raddades upp. Och där liksom mot Kristianstad. Och den matchen brukar ju inte rinna iväg på något sätt. Den brukar vara en tajt tillställning. Sen är det inte samma Kristianstad som vi har lärt känna sedan tidigare. Det här är ett lag som fortfarande har en del att fundera på i sitt försvarsspel. Uppenbarligen. Men sen samtidigt, alltså fullt fokus på Rosengård. Bredgård, vilken match hon gör. Det är roligt att se en spelare med så mycket kvalitet när hon börjar hitta formen. Den dalar ibland, den är lite oförutsägbar, men när hon är så mycket i matchen och man ser, alltså hennes finess kommer fram och det hon gör ett inlägg, jag vill säga att det är till Olivia Holts nickmål och rätta mig om jag har fel, men jag är ganska säker på att det är så, men det är alltså en liten chip på kort avstånd som Holt sen försöker liksom trycka in, det går inte jättesnabbt. Men att utföra den chippen, det är, alltså det, hon har så fina fötter att det är helt sjukt. Det är inte alltid jättevanligt att spelare har det lugnet i straffområdet Men Bredgård verkar ha mer tid än alla andra. Och jag imponeras av sådana spelare för att jag själv var inte en sån spelare. Jag var en kicka-springspelare. Jag har alltid varit mer fysisk än vad jag något annat. Men de här spelarna som liksom bara, de är så landade på planen och sen så bara... Då bara, du ser, jag kör en handrör och så här, men bara lyfter den lite vackert. Ja, det var kul att se. Vi fick ju se ytterligare ett vackert, en vacker klack. Det fick vi även i Hammarby, men Holt denna gången som silar bollen bakom sig och Tanikawa som gör sitt mål där, också vackert. Det kändes som att de var lekfulla. Mm. Så att ja, det var Rosengård is back.
Mm, och visar verkligen praktexempel på så här dödar man en match. Jag har 3 mål varannan minut precis innan paus. Visst, Kristianstad kom in och gjorde ett reduceringsmål i den andra halvleken, men man behöver inte bli stressad över det. Man har fortfarande en 2-målsledning och ja, den matchen var död där. Och då, om vi då går över till den andra klacken. Jag funderade ett tag, det kommer en lista lite senare. Jag hade svårt att bestämma mig för vad jag skulle lista den här veckan. Vi listade ju mål förra veckan. Ett tag var jag inne på om jag skulle lista klackar. Men nej, det fanns bara 2 bra klackar värdiga att komma upp på listan. Och det var de 2 du nyss har nämnt. Så att det blev inte listan. Men Julie Blackstads framspelning till Smilla Valotto och Hammarbys 1-0-mål är ju helt otrolig. Jag har tittat på den så många gånger redan. Och där märker man ju också, för vi var inne lite på att Linköping har en del kvar i sina relationer och sådär. Det verkar ju klaffa lite snabbare i Hammarby. Kanske fördel där att alla pratar samma språk, nämligen norska. Men Blackstad uppfattar ju direkt att Valle, som de säger, Smilla Valotto, kommer löpandes bakom ryggen. Och då efter att ha fått passningen från Jösendal klackar bak den och så har vi 1-0 till Hammarby. Och Hammarby var helt överlägsna i den första halvleken. De skapade så mycket chanser. Det kommer också ett 2-0-mål. Från vem då? Jo, givetvis Emilie Joramo som läckert sätter in 2-0. Men det borde ju varit mer mål än så. Hammarby lyckas absolut inte döda den här matchen. Och i andra halvlek så har BP pratat om att de är för fega, att de faller alldeles för lågt. De går upp och börjar pressa lite högre. De börjar störa Hammarby. Ett Hammarby som blir lite stressad av det. Och framförallt när de då begår ett misstag i eget försvarsspel. BP snor åt sig bollen. Vilma Wärulf kommer på vänsterkanten. Slår in den i straffområdet. Anna Tamminen räddar, men returen rakt ut till Ellen Toivio som liksom bara kan raka in det där 2-1-målet. Och där blir ju helt plötsligt match igen. Då blir det spännande igen. Innan det här så hade Valotto chanser. Hasund, Blackstad. Alltså de radade upp chanser i Hammarby. Men lyckas inte göra mål. Vad händer?
Alltså, känner jag Hammarby rätt så kommer de ju troligtvis summera matchen som att de har... åtminstone skapat väldigt mycket chanser och de är väldigt nöjda med det och vinner matchen. Så att, såklart så är det sant. De skapar mycket chanser och återigen jag står fast vid att har man en motståndare som ligger på backen så är det grymt svårt att döda en match. Det gör inte Kristianstad mot Rosengård, vill jag lägga till. Därav så har du en annan möjlighet att ta dig förbi. Hammarby är ett lag som kommer få möta den här typen av motstånd. Säkert mer ofta än de hade önskat. Definitivt mot de sämre lagen. Och då handlar det om hur länge orkar du hålla ut. Nu hade ju Hammarby redan gjort mål i första halvlek. Då behöver ju oftast motståndaren korrigera sin taktik. Nu har inte jag sett hela den matchen så jag kan inte redogöra för om de riktigt gör det. BP, men med tanke på att Hammarby ändå skapar mycket chanser så kommer de säkert gå ifrån och känna sig, ah, men vi är på gång och vi börjar hitta vårt momentum. Och sanningen är att så är det ju i fotboll. Du behöver ett par sådana matcher för att ta dig vidare. Och känna att du faktiskt börjar hitta relationer. Att du får den där kombinationen mellan Blackstad och Valotto i första målet. Det är ju en sån sak som sätter sig på näthinnan för spelarna själva också. Att lite självförtroendet infinner sig, att man kan göra oväntade moment även mot ett lågt försvar. Så att jag tycker det liksom har blivit lite trenden i fotboll generellt, att man, alltså, man förvånas ju inte över att man använder det draget mot bättre motstånd. Sen så kan man alltid argumentera för och emot vad som är mest gynnsamt och i vilka avseenden det är gynnsamt. Men sanningen är väl också att BP hade ett par chanser och möjlighet till att straffa även Hammarby och gör ett av de målen. Då hade man kanske spinnat storyn lite annorlunda. Så att det är klart att det är betraktarens ögon.
Mm, och vi kan ju konstatera också då att Joramo har gjort mål i bägge matcherna hittills för sitt Hammarby, sa själv efter matchen. Jag är inte van att göra så mycket mål, så att vi får väl se hur länge den här målformen håller i sig. Och det ska bli väldigt intressant att se vad vi får se för match till helgen när då Hammarby ska möta Kristianstad. Kommer Kristianstad backa hem eller kör de på samma taktik som mot Rosengård? Vad kommer ske där, och kan i så fall Hammarby utnyttja det där? Få lite islossning. För vi vet ju i den här serien att varje mål är viktigt. Det kan till och med vara det som skiljer den från en första och en andra plats när vi summerar i november. Vi får väl se, men om vi ska ta ett lag till i den här kategorin då, de som faktiskt dör, de som inte lyckas döda matchen, de som gör det så pass bra att de lyckas stå emot i 90 minuter, men sen kommer tilläggstiden. Den gjorde det mot Hammarby, den gjorde det mot Växjö. Och det målet, ja, det tas inte upp på någon årets mållista direkt.
Nej. Nej, stackars Örebro. Jag säger ändå stackars Örebro. Det där var för mig en riktig 0-0-match. Alltså det var verkligen så här, två lag som hade väldigt svårt att föra spelet, väldigt svårt att bli riktigt farliga. Och sen så avgörs det på ett inspel där försvarsspelaren inte har orienterat sig riktigt och försöker vända in i motståndaren. Och målet görs. Det är väl Desidu Pöy återigen i sin nya position.
Ännu en spelare som gjort mål då i bägge matcherna hittills.
Men jag gillar henne där uppe. Mm. Jag tror det kan bli bra i förlängningen generellt. Sen är det ju, alltså, vi ska komma in på det, men det är grymt tråkigt att de fick skada redan i första matchen. Såklart påverkar dem. Men då får väl Dupuy kliva fram och vara matchräddare några fler gånger. Men ja, nej, det var 0-0 match som blev 1-0.
Jag tycker det ska bli kul att se Växjö igen till helgen nu, med tanke på att de ställs mot Linköping, och se vad det blir för typ av match med tanke på vad vi har sett de två inledande omgångarna. Men om vi då gå över till veckans sista minuten, och det handlar ju inte då om att avgöra matcherna i sista minuten, utan allt det som hände efter att vi hade spelat in podden förra veckan, nämligen att det började droppa in nya spelare här och där, till höger och vänster. Vi fick se bland annat Växjö då ta in Jenny Danielsson, som vi ju känner igen från AIK, KIF Örebro, som de två senaste damallsvenska klubbarna, då för att Nils Dottir tyvärr gick sönder redan i premiären. Nyckelbenet tror jag det var och handlar om, och därför borta åtminstone under våren. Man skrev ett korttidskontrakt då med Danielsson. Plockar in på Kanalplan, åkte jag ner för att träffa Hammarbys nyförvärv Katarina Gio, som ju vi har sett i Piteå tidigare. Och sen så får vi ju dessutom in ett gäng nya namn i serien. Häcken annonserar också att de har värvat. Vi pratade ju om mittbackskrisen förra veckan. Det kommer en offensiv spelare i form av Jasmin Hamid som kommer in i Häcken. Och Piteå annonserade Matilda Ekblom, som har spelat i Häckens utvecklingslag, Division 1-laget i Häcken, på grund av att Piteå också har en ganska lång skadelista att ta med sig in i cupfinalen. Bland annat Tuva Skog till exempel, en av spelarna som är skadade. Även Vilma Karlsson, det är väl de två tyngsta avbräcken på den där skadelistan som Piteå har just nu. Och så Norrköping som plockar in Dana Leskinen. Gemensamt för många av de här, det är ju det faktum att de är offensiva spelare. Vi pratade om att man har letat försvarsspelare, men vad tänker du kring namnen som kom in i sista minuten?
Alltså lite förvånande kanske, som du var inne på, Häcken framförallt med sin mittbackskris. Så kanske, ja, vi hade ju i alla fall förväntat oss att det skulle bli uppbackning på den fronten. Nu visar det sig att de även behövde helt plötsligt uppbackning offensiven, så att de kanske visste någonting inte vi visste, som det brukar vara.
De sitter ju oftast ganska mycket mer information än vad vi gör.
Märkligt, och jättekonstigt.
Konstigt vore det väl annars. Ja.
Så att först och främst så, ja, det ska bli intressant att lära känna spelarna. Det är inte, jag har inte koll på alla dessa, utan det är någonting man får läsa på här nu med tanke på att det skedde senaste veckan. Så att det ska bli kul att se vad de kan tillföra. Du nämner Jenny Danielsson. Det är ju en spelare som vi vet har väldigt fint avslut. Ett bra träff på bollen. Sen har hon ju haft lite tuffa sessioner i damallsvenskan generellt, tycker jag. Haft lite problem att hitta rätt i sin form. Kanske har förklarliga skäl i AIK. Men en spelare som... ja, vi får väl ge henne, vad säger man, tredje gången gilt. Nu får man gå tillbaka och kolla om hon har spelat i damallsvenskan i fler klubbar. Har hon det? Har hon varit i typ Eskilstuna något sånt?
Jag googlar för fullt.
Det får vi faktiskt factchecka. Annars är det ju inte tredje gången gilt, och då känns det ju konstigt att säga.
Ja, med tanke på att hon har varit i Kristianstad back in the days. 2016.
Du skämtar.
Kristianstad.
Nej, den hade jag aldrig plockat.
Nej, det var... hennes första damallsvenska klubb. Sen gick hon till Sporting de Huelva i Spanien, Åland United, Kungsbacka en sejour dessutom innan AIK, och så Rangers då efter AIK, och så kom hon till KIF Örebro och nu ett korttidskontrakt i Växjö DF.
Nej men gud vad charmigt. Det där visst, nej vad roligt. Det här hade jag inte koll på.
jag gillar hur mycket du går igång på själva resan också som hon har varit ute på.
Ja men den är ju dödfräck. Det är ju liksom, den är avig som tusan. Men, och det gillar jag. Ni, alla som känner mig vet att jag älskar att det finns många vägar till Rom, som jag brukar säga. Och då älskar man ju höra spelares backstory. Men jag hade inte plockat så långt bak. Det hade jag faktiskt inte gjort. Kungsbacka dessutom. Ja, okej. Nog om det. Det är en offensiv pjäs i alla fall, och är det någonting vi nu behöver så känns det väl mest rimlig. Du nämner Gio. Vi vet ju att Gio är en duktig pressspelare. Hon är en offensiv spelare, forward. Hon har en förmåga att bryta igenom och kunna ta avslut och vara utslagsgivande på så sätt, men framförallt i pressspelet skulle jag säga är en stor spets för henne. Att ligga rätt och stressa sönder motståndarna. Så att det kan väl vara ganska lämpligt på så sätt. Men då får jag ju väl ställa mig lite frågande och fråga om, är det så att de offensiva spelarna är långt ifrån, alltså tänker på sån, Wangreim har ju ändå varit på bänken nu två gånger. Alltså hon har inte startat någon av matcherna, men hon är på väg tillbaka. Jag säger ju inte att Gio är ett, alltså, direkt byte med henne, men jag undrar ju lite. Alltså, förstår du vad jag menar? Alltså,
jag förstår precis jag är på vad väg. Du menar. Och det lät ju på Johan Lager, sportchef i Hammarby då, som att man har ju sett att man har problem just i den där rollen som nia. Vi har ju sett dem snurra runt, testa lite alla möjliga i den positionen. Emma Westin i premiären, nu var det Julie Blacksta som fick inleda i den positionen innan man då byter in Wangreim, som ändå verkar ha mer och mer minuter i sig. Spelade väl 30 minuter nu mot BP här senast. Men man värvade ju även in Klara Folkesson, som ju då verkar vara allt längre ifrån spel. Vilket givetvis är väldigt tråkigt både för Klara och för Hammarby. För att den där positionen så hade de ju behövt henne i. Och frågan är om hon kanske matchades lite för hårt i höstas när hon redan hade börjat få lite problem med området runt höften. Jag menar, Uppsala jagade ett förnyat kontrakt. Folkesson är en spelare som löper, som alltid ger allt.
Han var så jäkla bra i Uppsala där, alltså i slutet.
Frågan är om det är det hon får betala priset för nu.
Ja, det är skittråkigt, för att henne hade man ju faktiskt lite längtat att få se i Hammarby så här. När hon kommer tillbaka, det kommer vara kanon. Och det är en bra miljö för henne att vara i. Så det är superspännande generellt. Men det är väl klart att man reagerar lite. Att säga, jaha, Gio. Alltså man hade inte riktigt koll på hon tog vägen. Och sen helt plötsligt hamnade hon i Hammarby. Men det blir som alltid kul att se en spelare i nya miljöer. Det, tenderar ju att skapa lite ny take på det hela. Men ja, nej, det, Anna, jag tror att lagen, klubbarna, fick gräva ganska djupt. Jag tror att de fick, de brukar ju ha en plan generellt sett i det mesta, men jag tror definitivt att det var lite svårt för dem att hitta 100% vad de kanske ville. Och framförallt då i försvarsfronten i vissa lag, att de fick nog bara leva med att det blev inte som de hade tänkt sig. Men lägg då till att jag ser det ju som en ypperlig möjlighet för unga spelare att de ska få tilliten och förtroendet att få ta nästa kliv och göra det ganska snabbt. Och inte för att man ska inte sälja in det som att de bara ska fylla platsen, utan nu har du läge att ta över platsen. Och så hoppas jag att det kommuniceras, för mig så här, jag ser inte att Lisa Löfving blir utsatt för väldigt mycket igår, men jag tycker hon visar tillräckligt mycket för att man ska bli så här hajat till och känna att okej, men det där är en spelare som kommer på sikt bli riktigt jäkla bra. Och om hon själv tror på det, då ser jag inte mycket som kan stoppa henne. Så att för unga spelare handlar lika mycket om att tro på det själva, att de inte bara tror att de är där för att fylla platsen inom situationstecken.
Ska vi gå över till veckans lista då?
Ja!
Den som jag började med att rubricera i vårt manus som jävligt oklart.
Och jag skrev
i min jakt på vad jag ville lista den här veckan. Och det kommer bli 3 klubbar. På 3:e plats så hittar vi Malmö FF. Malmö FF som ju välkomnades till elitfotbollen med en riktig jävla käftsmäll. 4-0 förlust mot Umeå i premiären. Nu har man tagit sin första historiska poäng i elitettan, men, och det är det som gör att man kommer på listan. Man har skrivit historia. Men man gör det alltså med 1 poäng mot IFK Kalmar. Vad tänker du om resultatet där?
Jag var chockad. Jag var chockad. Jag har inte sett matcherna, så jag kan inte redogöra för prestation. Men Kalmar känner vi igen från damasvenskan. Kalmar har merparten 19-20-åringar i startuppställningen. Malmö FF har gamla damasvenska spelare som håller lite högre, vad ska man säga, medelålder. Och jag tycker man kan förvänta sig mer bara utifrån de parametrarna. Det är lite vad säger man, grundlig genomgång. Men nej, jag är chockad.
Mm, ett Malmö FF som jag har sprungit genom serierna fram till nu. Det här var välkomnandet man fick in i elitfotbollen. Vi får väl se hur det ser ut resten av säsongen. Nästa lag har också tagit sin historiska första poäng. Det handlar givetvis om Trelleborg, som alltså kommer högre upp på listan än vad Malmö FF gör, med tanke på att Trelleborg spelar i damallsvenskan och tar 1 poäng mot Piteå. Vi var inne lite på, jag tror vi pratade om det i podden också, vi pratar ju ibland lite för mycket vid sidan av podden också, så man minns inte alltid vad vi har behandlat här. Men om man ser till nykomlingarna så såg vi ju lite olika matchbilder i de första matcherna. Där vi såg ett AIK som hade svårt med markeringsspelet, som missade en del grundläggande i försvaret. Men ett Trelleborg som ändå klev in i sin premiär mot Djurgården och försvarade sig ganska bra. Uddlösa framåt däremot, det är man ju uppenbarligen här också. Det blir inget mål för Trelleborg, men det blir en poäng. Man gnetar sig till ett 0-0 och det ska väl Trelleborg vara ganska nöjda med mot ett Piteå.
Ja, definitivt. Och jag vet ju att de inför pratar om att underlaget skulle vara till deras favör. Jag önskar ni kunde se mig nu. Nej, mitt ansiktsuttryck.
Sliter sitt hår dessutom.
Ja, nej. Nervous tick. Men nej, de hade ju pratat om att det definitivt skulle vara fördelaktigt att ha gräs då mot ett lag som Piteå då, som annars spelar på konstgräs. Jag vet inte om det går att tillräknas taktik. Men nu har jag haft det sagt. Men 0-0 är ett jättebra resultat. Det är väl otroligt att lyckas med det mot Piteå. Sen vill jag också lägga till att i första halvlek så är det faktiskt Trelleborg som är mer spännande att titta på. Egner piper ner i djupled ett par gånger och blir riktigt farlig. Eller åtminstone utsätter Piteås backlinje för en del frågetecken. Det tyckte jag var uppfriskande. Så att även om de låg lågt och försökte försvara så tycker jag också att de hanterade på ett bra sätt och försökte komma i bra lägen även offensivt, inte bara hajka i eget straffområde som jag brukar säga. Men vill också lägga till att jag gillar ju att de ändå försöker spela sig upp. Det är inte så att de bara skickar långt från backlinjen, utan har ett stort mod i sin speluppbyggnad. Och det är ju också det vi pratar om inför, att det här är ett lag som kommer vilja försöka göra det. Men då kanske att de flexar lite mer mellan, om man ska ta de som ett exempel här då, att de kanske ligger lågt, men att när de tar sig därifrån så vill de ändå knacka sig lite längs banan och inte bara hoppas på en mot en situation offensivt. Där kanske andra lag, vi såg Örebro i första omgången i alla fall, valde mycket mer direkta, ligga lågt och sen skicka den längre mot Molly Johansson. Det finns olika vägar att gå, och såklart olika matcher kräver olika saker. Men ja, Trelleborg, första poängen.
Mm, och det kanske inte är den matchen man räknade med att de skulle ta poäng. Det blir ju framförallt matcherna mot de tippade bottenlagen som blir väldigt viktiga för Trelleborg. Så tvåa på listan har vi Trelleborg. Och på den här listan, förutom Malmö FF och Trelleborgs FF, så hittar vi Chelsea. Vilken härlig liten trio! Och i vilka olika ligor de spelar. Det får man ändå säga. Och den historia som Chelsea skrev, den är ju betydligt tyngre. Det handlar såklart om Champions League-semifinalerna, det första mötet, det borta mot Barcelona. Ett Barcelona som Chelsea aldrig tidigare besegrat. Och jag minns i fjol, för jag var på plats på Camp Nou på returen. Då spelade man ju den andra matchen i Barcelona. Och jag minns hur Emma Hayes satt på presskonferensen efter den matchen och pratade om att men i omklädningsrummet nu så märker man ändå att känslan finns efter de här två matcherna att det går faktiskt att slå Barcelona. Det är inte ett oslagbart lag. Hon var inne på att de hade känt att de var där och petade. De var där och ruckade på någonting. De lyckades inte hela vägen då. Nu har de besegrat dem i en match. De har ena foten i en final. Men det väntar ett returmöte. Det kommer bli otroligt spännande att se vad vi får se i de här returmötena. För förutom att Chelsea slog Barcelona så ledde ju PSG två mål av Marie-Antoinette Katoto i den matchen där det alltså var PSG mot Lyon. De två franska giganterna, de som slog sig för bröstet inför den här matchen och sa: Europa, kolla hit, den bästa fotbollen spelar i Frankrike. Vi är de enda som har två lag i semifinalerna. Och de bjöd ju på en otrolig avslutning, för Lyon vänder alltså den matchen och leder med 3-2 nu efter då tre snabba mål på slutet, vilket gör att som det ser ut just nu så har Lyon, mästarinnorna, ena foten i finalen. Chelsea har ena foten i finalen. Vi har Chelsea som du var inne på förra veckan när vi började diskutera, kan det vara som så att de blir helt utan titlar den här säsongen? Så var du inne på att nej, men det är ju Champions League de verkligen, verkligen, verkligen har pratat om. Det är den titeln Emma Hayes saknar innan hon tackar för sig. Det kan alltså bli som så att det blir Chelsea-Lyon i finalen. Ett Chelsea med Emma Hayes vid rodret för sista gången. Ett Lyon med en Sonja Bompastor vid rodret. Bompastor som ju sägs vara den som ska ta över Chelsea efter. Det vore ju en otrolig final, eller?
Ja, och typ för er som ska skriva om det så kommer det att bli rubrikernas rubriker. Definitivt spännande, och nu tycker jag det är alldeles för tidigt att tänka final för att det är en så svår tur som ska ske. Men det är fint att drömma lite, och det hade ju varit en clash som hade varit något utöver extra. Så att, men väldigt, alltså man älskar ju skrällar. Och jag älskar din lista för övrigt, för de här lagen tillsammans, alltså det är så avigt. Hade vi inte rubricerat den och hade vi inte faktiskt redogjort för den, så hade man ju verkligen så här kunnat skicka ut den. Bara, vad har dessa lagen gemensamt? Och ja, se vad folk landar i.
Och det är inte bara att de spelar i blått.
Bara en sån sak. Olika shades dock.
Ja, absolut. Malmö FF har absolut sin egna lilla shade. Ja. I livet.
Ska jag göra klart. Mm. Men Nog om det, jag vill säga, men otrolig lista. Och Chelsea, det var väl Aaron Cuthbert som var vinnaren den där dagen. Också lite högoddsat. Är det rätt sagt?
En högoddsare, ja. Och Chelsea som verkligen hade gjort läxan. Det ska bli spännande att se returerna. Jag kände bara att vi måste lobba upp för det här med Hayes och Bompastor också redan nu. Ifall det inte blir av så har vi i alla fall fått drömma lite om det. Nu ska vi gå över till det som är veckans snackis. Och även här är ju Trelleborg involverade på sätt och vis. Och det handlar om en buss. Inte den som Trelleborg då parkerade i sitt eget straffområde som de kommer göra några gånger under den här säsongen. Utan den bussen som kom och skulle hämta Piteå. Piteå som alltså bodde på ett flygplatshotell och skulle åka till arenan för att spela match. Piteå kom dit i små taxibussar istället. Så vad hade hänt? Den assisterande tränaren Robert Clark var först in i bussen och berättar om vad som mötte honom.
Yeah, it was pretty strange. Like, I was the first one on the bus, and when I first walked on the bus, I could smell something, and in my head I was thinking, no, it can't be, because obviously I know what sick smells like, you know, and I thought, no, it can't be that. And then I said that, and then I walked to the middle of the bus, and I'd seen like loads of, it was like. Like pink, you know, like all over the seats and the floor. And I thought maybe it was a drink or something like that. But then the sweat, the smell was getting worse. So then and I went outside. I said to Stella, I said, I think there's, I think this has been a party bus. I think there's sick on the bus. And Stella, nah, that can't be true. But then I went back and then I went to the back of the bus and then there was loads of, like cider bottles and some beer bottles and then I told the driver and the driver was in shock. He said he couldn't believe it. What, like it wasn't the driver's fault. Like he said that he thought the smell was like that somebody had cleaned the bus. You know the smell.
Yeah.
So it wasn't like I don't know what the rules are. It's nothing. I don't want to say anything about the driver, but. But something happened on that bus, yeah, the night before the bus picked us up, anyway.
Var bussförsören med på festen, tänker jag? Hur har du bommat att din buss stinker? Va? Alltså, jag vet
att
inte.
Att busschauffören själv klarar av att ens sitta i den doften. Jag mår illa bara av tanken på doften.
Nej, det jag är bara glad att de slapp åka i den. Och sen är det ju såklart inte de bästa förutsättningarna att ta sig till match. Sen hör det till att kunna vara anpassningsbar. Att inte hänga upp sig.
Just nu kommer vi in på det här med förutsättningar nu igen.
Ja, det gör vi. För att det har man lärt sig sen när man var liten. Att gilla läget och att... Ibland så kommer du 30 minuter innan en match och då är det bara snarare på sig skorna. Du kan inte hålla på med alla dina, vad säger man, skrockfyllda beteenden för att du måste bara in på planen. Det har man utsatts för. Så att jag är väl lite så där tråkig när det kommer till sånt. Men det är klart att det inte är optimalt. Det kan vi ju inte sticka under stolen. Och det är ju, ja, samtidigt så är det 90 minuter som ska spelas, lite tillägg. Va? Du har väl chans att vända på bladet, tänker jag.
Ja, och man ska säga också att Clark säger att han inte tror att det här påverkade dem så mycket, möjligtvis lite i inledningen av matchen, men att det är ingenting som de står och skyller på i det här, utan de innebär att det var ju absolut inte en optimal uppladdning. Men vad hade du tänkt om du liksom kliver på en buss eller liksom bara ens öppnar dörren och känner den här odören komma alltså, emot dig?
Jag är äckelmagen människa. Jag är en person som är väldigt känslig för dofter och äckliga saker generellt. Typ skador och sånt har jag jättesvårt att titta på. Så att, nej, jag hade ju inte klivit in i bussen. Jag hade nog hellre promenerat till arenan faktiskt. Eller beställt en egen taxi. Det hade jag också kunnat göra.
Ja, det kryper i hela kroppen på mig bara att tänka på det här. Jag mår fruktansvärt dåligt av sånt. Så att, med det så släpper vi väl helt enkelt det och hoppas att det aldrig händer igen utan att man faktiskt får ordentliga bussar och rimliga förutsättningar inför matcher även om man inte kan påverka dem. Avslutningsvis, Saga, innan vi säger tack och hej för den här veckan så är det dags för 5 plus.
Och jag har äran att ge ut 5 plus. Och det går till någonting som inte alltid är skådat inom damfotbollen.
Ganska sällan skulle vi mycket till och med sällan kunna sträcka oss till.
Och det är ju faktiskt så att i herrfotbollen så är Sverige ett av länderna. Ett av de länder som är bäst på att göra tifon. Hammarby gör det igen. För det där tifot på sina guldhjältar, inte bara förra året, men tidigare hjältar. Alltså det var gåshud. Jag är bara bedrövad att vi inte fick se mer av det i sändningen. För att den förtjänade mycket mer tid än vad den fick från bildproducenten. Men oavsett det, så vackert gjort. Man tittar på spelarna uppradade på planen på Tele2. De kunde ju knappt fokusera, för allt de gjorde var att snegla bort mot sin klack och se hur det här vita täcket bredde ut sig, och de kunde vissa se sina egna ansikten uppprintade där, målade kanske till och med. Men wow, vad vackert det var. Det förtjänar 5 plus.
Det gör det verkligen. Vi kan väl faktiskt ta och lyssna på vad några av spelarna själva sa om det som mötte dem när de klev ut ur spelartunneln.
Men ett fantastiskt tifo, och man är bortskämd nu att det alltid är fint, men de är magiska.
Obeskrivligt. De lägger ner så jäkla mycket tid och vet att, jag sa det, man får gå och leta i containerna och ta upp den där igen, för man vet att de slänger bort sina tifon för att de inte ska använda det igen liksom. Och det är så jäkla häftigt, och all cred till den tiden de lägger ner. Det är känslosamt att gå in bara när de sjunger och sen se tifo, det är magiskt.
Och du stod och tittade ganska mycket ditåt, hur är det att se det där?
Ja, men det finns liksom ingen annanstans, och det var en liten maskot som sa att de har förberett ett tifo liksom, och förberedde mig på, men jag trodde inte att det skulle vara där. Det var ett av de mäktigaste som jag har sett.
Mm. Alltså man blir typ rörd, och så ska man bara okej, samla dig nu, men det är häftigt att de, alltså hur kan vi göra det där på så, alltså det är så sjukt mycket timmar som ligger bakom, och det är häftigt att alltså de fyller en hel läktare med våra ansikten. Det var mäktigt.
Hur lång tid tog du att hitta ditt eget?
Nej, men man såg det direkt också. Det var lätt att se vilka det var. Mm. Så jag tycker det är, alltså vilka jävla konstnärer de är. Mm.
Vi får väl se om det är någon som kan ta upp kampen med Hammarby vad gäller tifofronten. För än så länge så är de ju överlägsna, och det här var helt otroligt. Jag hade ju äran att vara på plats, så jag kunde ju sitta och titta på det väldigt, väldigt länge. Detaljrikedomen, hur enkelt det var att se vem som var vem. Det var ju spelarna inne på också, att liksom, ja, men man såg ju sig själv där direkt, de som då var en del av guldtruppen från i fjol. Och ja, det blev väl ett väldigt fint sätt att avsluta det här avsnittet. Vi ser fram emot en helg med många intressanta matcher. Vi får se vad det blir för matchbilder. De ska vi diskutera igen om en vecka. Med det så tackar vi för att du har lyssnat den här.
Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lotta Folker.